Hej och välkommen till Gärna djur, podden där vi pratar om djur och deras välfärd. God morgon.
God morgon.
Hej, mors.
God morgon.
Och ja, det var en morgonröst.
Ja, det var det.
Det är tidigt på morgonen, okej?
Okay. Ja. Okej.
Okay. Jo, men det är det. Uppen med tuppen.
Mm-mm.
Eller uppen med kamphunden. Ja. Det kan man också
ja,
kan man
vem också. Vet.
Mm.
Vi har tittat på Kalla fakta. Kamphund säljes. Vi har tittat på Kalla fakta. Kamphund säljes. Vi tänkte dedikera detta avsnitt till våra tankar kring dels den dokumentären då, men också kring hela situationen.
Det finns ju tankar, så att säga.
Ja, det gör ju det. Och det här är väl egentligen ett ämne som vi har varit inne på lite, dels i avsnittet, men också generellt.
Vi har väl tagit upp det som någon myt, eller inte men som dagens som någon gång.
Mm.
Det är ju verkligen en dokumentär som belyser ett beteende hos många hundar, men också hos människor, som ju är högst relevant för oss att diskutera.
Och idag i studion så är vi Mange,
Linan,
Moa
och Hasse.
Nu kör vi!
Så, den här dokumentären då tar ju upp och belyser problematiken i avel av vissa hundar och hur det går till och kanske varför vi ser de problem vi gör i samhället idag.
Men också försäljning av dessa raser.
Mm.
Hur lätt det är för gemene man att få tag i en sån ras.
Ja. Jag tyckte ändå att det var ju väldigt talande när de i den här dokumentären då kontakta olika uppfödare, både via blocket, det vill säga, eller ja, oregistrerade uppfödare, men även uppfödare registrerade i SKK. Och att de presenterade sig som en person utan hundvana och som ville ha hunden för skydd. Och det är ju enligt djurskyddsförordningen, det är ju inte lagligt att avla på hundar för de typerna av egenskaper. Att använda för skydd på det sättet. Det vill säga att man vill ha en hund som kan attackera människor vid behov.
Ja, nej, verkligen. Det är ju inte bra. Å andra sidan så upplevde jag när vi fick se, eller när man fick se då de här köparna av till hundar, så upplevde jag att det var en säljstrategi från de som skulle sälja valpar. För att köparna kom ju dit och var så här, jag vill ha en hund för skydd. Och hade man kommit dit och sagt, hej, jag vill ha en familjehund, så tror inte jag att de hade sagt, ja men det här är en hund som kommer gå till attack om det händer. Men, å andra sidan så händer ju just det, att hundar går till attack. Men det är ju inte hundarnas fel.
Ja, det som är problemet här tycker jag är ju att uppfödare, att om man nu följer de lagar som finns, så betyder ju det att man ska ju avla på individer som inte har såna tendenser, vilket betyder att om jag då kommer som köpare och säger det här är jag ute efter, då ska det ju inte vara ja men då är det här rätt hund för dig, utan då ska det ju vara nej, alltså det är inte sånt vi avlar på. Det är ju inte, det får man inte göra.
Så ska det ju vara, men de här personerna vill ju åt sina pengar och vill ju sälja till alla pris. Och det är därav att jag också tror att det verkligen är en säljstrategi och liksom vända lite kappan efter vinden.
Mm.
Men det är också jävligt trist. Och det är ju också väldigt trist att de uppger sig för att inte ha någon hundvana alls. Och ändå är de den perfekta kandidaten. Mm. De här hundarna kräver så otroligt mycket stimulans, aktivering. Alltså det är, du kan inte ha en sån här hund som första hund. Då kommer det gå snett.
Det är ju det som är lite läskigt, om jag får säga så. När de pratar med försäljarna att det är så enkla hundar och man kan knappt göra fel med dem. Mm. Samtidigt som de säger att de har sån kampvilja.
Ja, verkligen. Det blir ju, det går ju inte ihop. i vad de här uppfödarna försöker berätta om sina hundar överhuvudtaget, vilket återigen ändå lite grann ger ett kvitto på just säljstrategin, att det enda de vill är ju att sälja valpar på löpande band, och det är ju inte bra.
Och alltså, okunskapen som de besitter.
Mm.
Uppfödarna.
Mm.
Att de faktiskt inte vet vad de håller på med.
Ja, för det är ju just den grejen, precis som du, Mange, var inne på. Om man ska titta i vad som faktiskt står i lagen så är det ju inte tillåtet. Och samtidigt så är det okej för vem som helst att bedriva avel. Hur ska man kunna försäkra sig själv om då som uppfödare? Och hur ska samhället eller riksdagen eller regler, vad som helst, kunna försäkra sig om att sån avel inte bedrivs när man inte har någon typ av genkunskap och hur gener nedärvs? Det är ju helt omöjligt att reglera det då.
Ja, och jag tycker att det blir så otroligt tragiskt också att se. Det är ju såklart att SKK inte är perfekt och de kan ju inte styra alla uppfödare med liksom detalj, på detaljnivå. Men det är ju fortfarande tragiskt då att av 15 uppfödare, tror jag det var, att de kontaktade som var registrerade av till SKK, att om det var 8 eller 9 av dem var villiga att sälja valp då till den här personen som uppgav sig för att vara en köpare som inte hade hundvana och ville ha en hund för skydd. Och det tycker jag är obehagligt, att när man är då registrerad i SKK, det ska ju ändå agera som någon slags kvalitetsstämpel för att det är avel som bedrivs på någorlunda rätt sätt. Nu är det ju inte så. Vi ser ju det i samhället, för det är sjuka hundar som avlas på och det är
inte bara kampraser, nej, utan det
precis,
är andra raser.
Det är
raser.
Ju många andra raser också. Men det blir ju så. Det tyckte jag var väldigt tråkigt i den här dokumentären, att de inte kontaktade SKK.
Mm.
Och ställde dem mot väggen, för att jag tycker att de har väldigt mycket arbete att göra. Mm. Att har man skapat nu SKK, och man nu finns, då tycker jag att man har ett ansvar att ändå ställa krav på uppfödare som är registrerade via dem. För att om de inte uppfyller kraven så borde de inte få vara med.
Nej,
verkligen
inte.
Det är ju egentligen det enda som på något litet sätt reglerar aveln. Mm. På vissa plan i alla fall. Och om den regleringsmekanismen ändå inte funkar, precis som du säger, så är det ju som förkastat.
Verkligen.
Det finns ju inget syfte med SKK om de inte faktiskt reglerar det som är deras syfte då.
Exakt. Mm. Men utger man sig för att vara en kvalitetsstämpel, då måste man ju också vara det.
Mm.
Mm. Men också lite för köparnas skull, att de faktiskt gör sitt jobb, att de kan vara säkra i sitt hundköp.
Mm.
Även om det alltid är ägaren att de ska kolla upp köparna och uppvärdarna. Men det finns ju ändå, om de är registrerade, så finns det ju ändå en liten säkerhet kanske, att man får någonting som man vet vad man får.
Mm. Mm. Alltså det är ju jätteviktigt. För det är ju, de vill ju hävda sig vara en organisation dit man kan och ska vända sig om man vill ha ett tryggt valpköp.
Mm.
Men uppenbarligen så brister ju det ganska kraftigt då.
Mm.
Å andra sidan, eller ja, nej. Mm. Ja, men det gör det ju oavsett.
Det gör det ju oavsett.
Om säljaren då, eller valpuppbödaren, bara vänder kappan efter vinden, eller om de faktiskt avlar på otroliga kampegenskaper hos hundarna. Båda är ju bristande.
Ja, alltså jag känner, hade jag varit liksom en del av SKK, så hade ju jag velat åka ut till de uppfödarna som de står bakom och faktiskt kolla så att allt det här uppföljs. Mm. Jag hade inte velat att det skulle vara som det här, att liksom Kalla fakta behöver komma in och sätta dem lite på pottkanten. Alltså det är ju jättetrist för alla inblandade. Och inte minst för hunden som sen kommer få ta skiten för att den hamnar oss i fel händer. Och allting kommer bara bli kaos i dens liv. Liksom.
Mm. Ja, för i slutändan så är det ju utifrån då den här dokumentären och de här hundarna, så är det ju dels då människorna som drabbas eller hundarna som drabbas av då ett utfall. Mm. Men också hunden som utför utfallet.
Mm.
Att den drabbas ju också. Så att det är ju det är så många man måste ta hänsyn till i såna här frågor.
Den för har det, ju antagligen drabbats innan själva händelsen. Det har ju varit något som hänt som gjort att den slår över. Sen kanske det är enklare för individer med sån geduppsättning att slå över snabbare. Men det är fortfarande någonting som har hänt. En hund går inte till attack från ingenstans. Viss ägare kan säga, oj, det kom från ingenstans. Men det finns alltid någonting som ligger i bakgrunden.
Och alltså, så är det ju verkligen. Alltså, det går ju inte att trycka nog på att hundar signalerar ju oss väldigt ofta. Och ganska tydligt många gånger. Men det gäller ju att man håller utkik efter de här signalerna då. För att kunna stoppa eventuella olyckor. Och där vill jag faktiskt påpeka också. Det som faktiskt visades i dokumentären då. Fast från den positiva sidan. Att den hunden uppvisade ju otroligt många varnande signaler. För att vara obekväm och stressad. Och även fast det skulle vara ett fint inslag i att vara så här, ja men såna här hundar kan faktiskt vara gulliga och sådär. Så man tar inte hunden, stoppar upp den på axlarna och in i ansiktet på den. För att den uppvisade stress. Den och det är ju sådana signaler som man måste hålla utkik efter.
Och den uppvisar stress på promenaden som de gick på också.
Ja.
Alltså det är ett ypperligt dåligt exempel på hur fina de här hundarna faktiskt kan vara i rätt händer.
Precis, för att det är ju just i den stressen som olyckor händer. Och det kan hända en hundexpert också om man hanterar individer på det sättet.
Ja, för att i en situation där så hade det ju egentligen inte varit konstigt om hunden hade sagt ifrån att jag är obekväm. Ge mig utrymme. För det var väldigt tydligt att den signalerade det. Det var ögonvitor som visades, det var en spänd hund, slickade sig om nosen, det var
flackande blick.
Den var uppenbart väldigt stressad och obekväm av hela situationen. Och att fysiskt trycka in sig själv i hundens utrymme, det gör man inte.
Nej, och det är ju verkligen sådana grejer som gör att bitskador i ansikte kan förekomma. Vill man inte att det ska hända, då stoppar man inte upp en hund mot hundens vilja i sitt ansikte.
Nej.
Och den här hunden verkade ju absolut inte, eller, ja, uppenbarligen så händer ju ingenting liksom. Men risken finns ju alltid.
Ja, för att fortsätter man ignorera signaler som då det här exemplet då med den hunden. Fortsätter man ignorera sådana signaler så kan det ju smälla en dag. För att hunden får nog. Vilket är fullt rimligt.
Verkligen.
Verkligen.
Och här tycker jag också att det är så himla viktigt att tänka på just den här grejen. Okej, om vi påstår nu att den här individen har en, inom citationstecken, bra genuppsättning. Och inte är aggressiv på det oönskade sättet. Så kan vi ju fortfarande inte hantera våra hundar precis som vi vill. För att vi har avlat på en individ som, inom situationstekniken, aldrig skulle säga ifrån. För det viktiga är att alltid hantera hundar och lyssna på deras signaler. Om vi börjar göra det så kommer ju bitolyckor minska drastiskt.
Ja, det kommer det.
För det, precis som du, Hasse, sa i början, det är ju, en hund går ju inte till attack från ingenstans. Alltså det finns ju alltid en orsak bakom beteendet för att hunden vill komma åt en funktion av det.
När folk säger att oj, den bet från ingenstans, då har man inte lyssnat på signalerna hunden har sänt ut innan.
Nej.
Och att det här kan ju ofta gå ganska långt bak i tiden också.
Verkligen.
Att det här är ju oftast någonting som har arbetats upp hos hunden. Det är ju inte heller bara att den hamnar i en obekväm situation eller en situation som den tolkar som att ah, nu behöver jag försvara mig själv eller min ägare. Utan det här är ju oftast någonting som har arbetats upp hos hunden under en tid som har missats då. Så att det är ju, ja, Nej.
Verkligen. Och det är ju också väldigt, väldigt lätt att bestraffa bort varnande signaler. Och det är ju då när man kanske inser att hunden varnar för någonting. Eller den signalerar stress eller obekvämhet. Och sen så bestraffar man det.
Till exempel morrning.
Ja, precis. Och det leder ju till att själva beteendet att morra minskar. Och där hamnar man ju i en situation när en olycka faktiskt kan ske från ingenstans.
Exakt. Mm. Ja, för att i slutändan så är det ju också, det är ju individer som har sina egna gränser. Och jag tycker att det glöms ibland bort när man har sin hund och man har en fin relation och alltihopa. Att det också är en individ som har rätt till sina känslor.
Mm.
Att de har ju rätt att känna sig obekväma och att de blir arga för att de inte blir lyssnade på, att de säger ifrån. Det betyder inte att det är en aggressiv hund. Det betyder bara att nu har jag fått nog.
Mm.
Så här kan du inte bete dig mot mig. Och de har ju, om vi då straffar bort varnande beteende, vi tar ju bort deras röst att säga att jag vill inte.
Mm.
Ja.
Och det är ju så fruktansvärt sorgligt.
Mm. Verkligen.
För att om man sätter sig själv i hundens situation att inte ha eller inte ha möjligheten att säga stopp, det räcker. Jag vill inte det här. Man hade ju mått jättedåligt av det.
Jättedåligt.
Mm. Mm, verkligen. Men det är ju återigen de normativa strukturerna som hundar tvingas leva i. Att de ska funka. De ska vara snälla. De ska bara funka i alla situationer. Och de får aldrig ha integritet. De får aldrig säga ifrån. De får aldrig uppleva att nu gick det för fort fram här med en främling som jag inte har någon aning om vem den är.
Mm.
Det får ju inte förekomma.
Mm.
För då är hunden instabil.
Mm.
Och det är ju någonting som också är så viktigt att tänka på, tycker jag. För den här hunden som orsakade skadorna på den här lilla pojken som vi fick se i dokumentären hade ju tidigare historik i att bita människor ute på promenad. Och här är det ju ägarens ansvar såklart att ha hunden kopplad. Men jag skulle också vilja påstå att det är så viktigt att se till alla hundar i samhället. För jag tycker ju att de här raserna har ju fått ett medialt tryck på sig nu. Och att det känns ju som att man glömmer bort vad det verkliga problemet är. För det finns ju massvis av andra hundar som också har tendenser till att attackera människor. Som ju dels inte lyfts i media. Eller har ägare som förstår att det här är en individ som jag kanske inte ska ha lös på en strand. Där det kan springa barn. Eller där hunden kan triggas. Eller i en miljö som inte hunden klarar av. För jag tycker att det är lite, eller jag tycker att det är dumt att kasta de här raserna under bussen. När det finns ett annat problem. Snarare än att det är de här raserna.
Mm. Verkligen. Men det har ju gått i trender. Vilka rasgrupper som har varit under luppen. Att vilka man har granskat och vilka man har varit negativt. Det går i omgångar. Och nu är det ju utöver Sverige i flera länder där det är väldigt uppmärksammat. Och det blir rasförbud och allt vad det är.
Mm.
Och det gör ju att det påverkar ju rasgruppen.
Mm, verkligen. Och jag tänker att en anledning till att det är just de här rasgrupperna som påverkas är ju nog snarare att det är en viss typ av människor som känner intresse i att ha de här för fel syften. För det är ju ändå många gånger i tidens historia då som till exempel Golden Retrievers har haft den absolut högsta bitfrekvensen när man har tittat statistiskt sett. Mm. Men hur många gånger har man övervägt att förbjuda Golden Retrievers att
eller hur ofta publiceras det i media?
Precis, det gör ju inte
det. Liksom.
Så det är ju verkligen vart vi människor väljer att rikta vårt fokus och vilka raser som således påverkas av det. Det är ju liksom dags att komma till kritan med vad är grundorsaken.
Ja, är det hundrasen eller är det människorna?
Precis.
Men det är ju normer i samhället.
Ja.
Mm. Alltså det är ju en klassfråga tycker jag vi har att göra med här. Att de som dras till rasen är inte alla gånger en vanlig svenssonfamilj. Men däremot så dras de till en golden retriever. Så att de vill ju inte ha ett förbud mot golden retrievers, även om de toppar listan, för att de vill ju ha möjligheten att köpa sin hund. Men de har väldigt starka åsikter om vad som händer där borta, tycker de.
Mm, mm. Verkligen.
Och det kan ju låta hårt, men det är vad jag ändå upplever.
Men det avspeglar ju även media, för att det är ju inte så många som trycker in på en golden som har bitit. Men om det är en bully till exempel, då är det ju fler som trycker in på länken.
Mm.
Och då vet ju också media vad de ska publicera.
Mm.
Det är ju en ekonomisk fråga från det hållet också, vad som publiceras och inte publiceras.
Mm. Verkligen, för jag tror ju att vi har en otrolig bias för, eller en naturlig benägenhet att vara lite mer på en golden retrievers sida i en oönskad situation än en bullyras sida då.
Mm.
Och det är ju uppenbart nu i media att folk tycker ju tydligen inte om de här raserna liksom.
Och att det då är säkert kopplat till en klassfråga som du Magnus sa. Men att det fortfarande är också då vad som publiceras i media.
Ja.
Mm. Alltså vad som får likes och inte likes.
Mm. Men jag tänker att det går hand i hand.
Ja, exakt.
Mm. Verkligen.
Mm. Ja, särskilt när det kopplas till kriminella nätverk och liknande också. Att det är många personer med kriminell bakgrund som väljer att skaffa såna här hundar just för skydd och liknande.
Mm.
Och att i och med att det samtidigt är en så stor mediefråga, att det vävs ju ihop.
Mm. Ja.
Allting som kan kopplas till det vill ju folk bara ha bort. Så att jag kan absolut tänka mig att det kommer att börja dyka upp förslag nu på rasförbud i Sverige också. Inte för att det egentligen kommer att lösa några problem, men att jag tror att det är där vi kommer hamna.
Men det är kanske det vi behöver hamna för att folk ska inse att det finns andra raser som biter människor också.
Ja, men det känns
att man ganska uppmärksamma problemet från andra håll. Även om rasförbud, jag är inte för det. Vi ska bara vara tydliga med det.
Mm.
Men jag menar att folk ska inse att det finns andra raser som också
är. Men det är problemet är att vi kommer ju aldrig göra det.
Och nej,
det
är som nej men att de här människorna, om inte de kan köpa en bully längre till exempel, så kommer de ju kunna köpa en annan ras.
Mm.
Som fortfarande kan bita andra människor.
Mm.
Verkligen.
Och att det faktiskt inte är rasen utan det är människan som är problemet.
Precis. Jag tänker likadant där. Att det är så här, man kommer ju då se ett skifte i, vart händer alla de här nya bitskadorna då? Ja, det är ju uppenbarligen inte hos de hundarna, för de får inte användas längre.
Mm.
Utan det kommer ju, ja.
Det kommer ju finnas andra hundar de kommer ty sig till.
Ja, en hund, alla hundar kan bita en människa. Det är fullt fysiskt möjligt.
Ja.
Och sätts de i en situation där individen upplever att det är någonting den behöver göra för att få ut en funktion av det, så kommer den ju att göra det.
Mm.
Och det spelar ju ingen roll vad det är för gener i den liksom.
Nej.
Utan det är ju miljöbetingat.
Och vad som förstärks.
Mm. Mm.
Jag känner verkligen att om det är någonting som samhället bör göra, så är det att kolla över uppfödare.
Mm. Ja.
Alltså, jag vet inte, förbjud uppfödning då. Mm. Gå runt på blocket och titta vilka som säljer det här och liksom hjälp de hundarna då.
Mm.
Det är liksom någonstans måste vi ju få in kunniga personer som klarar av att hantera raserna. För att de har ju en så negativ klang i samhället. Alltså vi behöver verkligen få bort den negativa klangen. Och jag tror verkligen att man gör det genom att kolla på alla uppfödare. Och hålla verkligen koll. Och att man åker ut till varenda en och bara, ja, men nu planerar jag en kull. Här är mamman, här är pappan. Alltså det verkligen gör.
Och här har ju rasklubben då, alltså till exempel att man går specifikt till, ja, men till Staffe eller pitbull, eller att de specifika rasklubbarna kan ju också göra ett ryck i att ta ett större ansvar i att, okej, men nu ser vi att det är så här i samhället. Okej, vi gör allt vi kan i vår makt. Nu är inte jag insatt i deras rasklubbar, men att göra det väldigt tydligt för de som är anslutna att det här är kraven som ställs på er. Så att då personer som faktiskt har ett genuint intresse av att skaffa en sån här hund, att den kan gå dit och att den kanske har ett förtroende för att uppfödare som ansluter till den här rasklubben, de tar sitt ansvar i det här.
Alltså jag känner typ att det här borde införas för alla.
Ja,
100%.
Det är
för att få friskare hundar.
Mm.
Friskare, stabilare hundar som kommer till rätt hem och rätt personer.
Mm.
Ja, och det är ju någonting vi har pratat lite grann om tidigare också. Men just det här att vi måste börja reglera hur och varför man har djur. Det ska inte vara okej för vem som helst att föda upp valpar. Det ska inte vara okej för vem som helst att gå och köpa valpar. Utan det måste kunna regleras på något sätt. Och ja, det blir väl skitmycket jobb. Men det är det väl värt, eller? Alltså vad... Hur kan man styrka på något sätt att det inte är lämpligt att ha...
Det är tid alltså och resurser som folk kommer trycka på.
Mm.
Precis.
Och det är jättetrist. För att vi vill ha
men också lite den här privata väl, att man, jag får väl göra det jag vill.
Mm. Ja. Ja, gud. Det är väl den viktigaste aspekten här.
Mm.
Och det största problemet är ju friheten vi människor kräver i att kunna skaffa djur och bara göra det vi själva vill.
Å andra sidan så är det ju väldigt mycket som är reglerat.
Mm.
Det är ju egentligen en liten frihet vi har i samhället. Vi kan ju inte göra precis vad vi vill. Vi måste gå i skolan. Vi måste jobba för att kunna överleva. Varför måste vi kunna skaffa en hund hipp som happ och hur vi vill? Varför ska hundar eller djur drabbas av att människan vill ha en otrolig frihet på det planet då?
Mm.
Jag kan ju tycka att det är, eller det är en djurskyddsfråga.
Ja.
Och också någonting som ju... Jag kan ju uppleva att människor som har hundar på ett oansvarigt sätt ska få kraftigare straff. Alltså den här ägaren till den här hunden då, som uppenbarligen inte var en ansvarsfull ägare. Ska man kanske överväga att en sån person inte ska ha rätt till att äga djur då? Om det visar sig att nej, den här personen är inte lämplig. Eller ska det vara en mänsklig rättighet att ha hund?
Ja.
Verkligen. Jag tycker att det är jättetrist att det... Alltså det är så himla tråkigt att folk bryr sig inte så mycket för att det blir ju inga konsekvenser heller.
Nej.
Nej.
Och då menar jag konsekvenser till ägaren. Och alltså... Det blir ju konsekvenser till hunden också. Alltså, har det hänt för mycket med din hund så att den är, har för lätt att slå över? Ja, då måste du ju gå runt med munkorg. Gör du inte det så... Det är ju hunden som drabbas. Hunden mår inte heller bra av att behöva vara stressad hela tiden i alla situationer. Om det har kommit till ett sånt stadie liksom.
Ja, för i slutändan så tycker jag ju ändå att... Även fast man i sån här situation försöker lägga över ansvaret på ägare och uppfödare, så är det ju i slutändan hunden som får... Det är ju den här klassiska förövare-offer, liksom, att egentligen hundarna är ju offer också i den här situationen. Men det är så svårt att se att de är det just för att de då utför... liksom, aggressiva handlingar mot människor.
Mm.
Och att det är så svårt att se förbi det för många. Att det i slutändan ändå blir de som får... Alltså att istället för att okej, vi reglerar av en istället så att det blir bättre, så kommer vi... Ja, alltså vad jag tror i alla fall kommer se liksom början till ett förslag på rasförbud istället. Mm. Och då är det återigen, det är ju hundarna som... Då, det blir ju väldigt talande för... Vem som får straffet här då.
Ja, verkligen.
För då tar man bort ansvaret från ägare. Man tar bort ansvaret från uppfödare.
Mm.
Och att i slutändan så är det bara fast det är hundens fel.
Mm. Mm. Men det känns som att det är lite enklast vägen ut.
Ja.
För att då behöver man inte lägga så mycket resurser eller tid. Om man ska... För att hade man gjort så som vi sa innan, som du sa Hasse innan, att man skulle åka ut för uppfödare.
Mm.
Det finns inte potential till det. Alltså det finns inte resurser säkert till det.
Nej. Nej, det gör ju inte det. Och det är det som är så trist.
Rent praktiskt vet jag inte ens om det går att utföra.
Mm. Men jag tänker lite den här med, om man jämför, eller drar tillbaka till. Vi pratade ju om collies förut. Och deras rasklubb. Att de gjorde ett ryck för att de hade väldigt mycket osäkerhet som också då ledde till aggressivitet i rasen. Och att de gjorde ett ryck och vart väldigt engagerade i sina uppfödare. Och att de skapade egna certifieringar inom rasklubben. Att göra något sånt i de här rasklubbarna hade ju kanske ändå kunnat hjälpa. Och att särskilt då hjälpa de som sen ska köpa hund. Och att det blir ju lite lättare också kanske att om man nu försöker styra upp marknaden och vilka som föder upp, att det blir tydligare att fast de som är anslutna i det här och verkligen tar sitt ansvar, toppen.
Verkligen.
Verkligen.
Och det är ju också nu när du lyfter kollis och att de ju verkligen har haft en historia av att vara mentalt instabila, så är det ju återigen ett kvitto på att allt som händer just nu är ju, jag tror att det är långt mer komplext när det kommer till humanpsykologin bakom det hela.
Mm.
Hur kommer det sig att det inte har varit på tal att den rasen, alltså kollis då, varför förbjuder vi inte den?
När den var aggressiv, menar du?
Ja,
mm.
Varför?
Nej.
Den har ju, alltså de hundarna har ju orsakat lika mycket skada. Förmodligen. Så det är ju
verkligen... Jag har utat massor av problem där.
Precis. Så det är ju verkligen vad vi människor upplever. Och våra mänskliga konstrukt som ju leder oss genom hela den här processen på väldigt många sätt. Mm. Och det... tycker jag, eller det kan bli så himla farligt många gånger. När det är vi människor som är så här, vi ser det här. Och sen så är det ju långt ifrån verkligheten många gånger när man börjar analysera vad det är som faktiskt händer. För så många problem hade ju löst sig genom en ökad kunskap.
Oh ja.
Om bara hundars beteende och signaler. Bara den lilla kunskapen om att, okej, om en hund visar ögonvitan till exempel, ja då kanske man ska backa.
Mm.
Eller om en hund slickar sig kring nosen, då ska man backa. Mm. Det man behöver inte fortsätta interagera då.
Men också att nej är inte en dominanshandling från hunden. Utan det är ett sätt att säga nej, jag vill inte.
Mm.
Mm.
Det är ju ett sätt att undvika konflikt på många sätt.
Mm.
Varnande signaler är ju till för att kommunicera att det inte är läge för en konflikt. Mm. Jag varnar dig nu för att undvika det här. En konflikt är ju uppenbar när man fysiskt då attackerar. Då är det en konflikt. Mm. Innan det så är det inte en konflikt. Och det går att undvika.
Mm.
Och det går att undvika med alla hundar. Bara man förstår hur man ska träna sina hundar. Jag är inne på Jordbruksverkets hemsida. Och här, en av punkterna då för hundar som inte ska använda sig av avel är ju då hundar som inte är i god fysisk eller psykisk hälsa. Och det här är ju jättebra. Det är ju precis som det ska vara. Men, vem är det som bedömer det här? Vi förstår ju vilka som bedömer den fysiska hälsan.
Mm.
Det är ju veterinärer och de har ju anmälningsplikt då. Om de misstänker att en hund som inte är lämplig för avel inte ska
gå i avel.
Ja, precis. Mm. Men vem är det som bedömer den psykiska hälsan? Är det ägaren? Är det också veterinären som egentligen inte har utbildning inom beteende?
Jag tänker att om man kommer till en klinik och vill kolla fysiska, alltså kolla höfter och det man brukar göra inför avel om man är ordentlig. Om någon kanske märker lite avvikande i beteende så kanske, men annars finns väl ingen som
Jag kollar. Tror absolut att den psykiska biten också många gånger är att det förväntas av veterinärer att bedöma.
Mm. Mm. Ja, men att de bara ser det när de ska göra de andra sakerna, tänker jag.
Men det kan ju också täckas av typ rädsla för att gå till veterinären hos hunden. Alltså det är ju så många faktorer som spelar in när vi kommer till veterinären. Det blir ju helt fel uppfattning många gånger.
Mm. Jag håller helt med. Och det är väldigt problematiskt. Här är det ju verkligen faktiskt att det finns ett behov av att reglera det här då på vissa sätt av en med folk som är kunniga inom
beteende.
Ja, och psykisk hälsa. Då.
MH och sånt, är inte det också något tecken på psykisk hälsa?
Ja, så alltså MHBPH är ju ändå, alltså det är ju mentaltester.
Mm.
Så att jag menar, det är ju till för att få en bild av hundens psykiska förmågor, om man vill säga så.
Mm.
Vad, om man kan se tendenser till osäkerhet eller aggression och liknande. Men det är ju också ganska snävt. För det är vid ett tillfälle en dag. Sker oftast när hunden kanske inte är jättegammal.
Mm.
Generellt liksom. Mellan 1 och 3 år kanske.
Ja.
Så att det är ju väldigt svårt. Det kan ju bero på dagsform. Verkligen. Antingen att man råkar pricka in en dålig dag. Eller att man råkar pricka in en väldigt bra dag.
Mm.
Så att det, ja, men det är ju ett sätt i alla fall. Att försöka få en bild av hur hundens mentalitet.
Mm.
Men det är också problemet med just Jordbruksverket och hur man... Alltså, vad är att vara vid psykisk god hälsa? Eller,
ja.
Det är ju så diffust.
Mm.
Verkligen. Och att det alltid blir skalor, och likadant med den fysiska hälsan också. Det blir ju någon slags skala.
Mm.
En gråskala. Och det blir väldigt otydligt för vad som är vad.
Jag håller med. Och det är ju därför det vi också stöter på problem sen när det kommer till avel. För att det inte finns tydliga riktlinjer. För jag kan ju bedöma en hund, alltså personligen då, att vara vid psykiskt god hälsa. Medan någon annan kan tycka att, är du helt galen som tycker det?
Mm.
Det är ju högst problematiskt när det är en definitionsfråga många gånger. Alltså definitionsfrågor kan inte reglera problem som vi har i samhället. Det leder bara till mer problem.
Men sen är det också den här biten av vad som är genetiskt och vad som är inlärt.
Ja.
För att skulle man nu tänka att till exempel en person har en hund som har väldigt mycket problem med det mentala och är väldigt osäker och har lett till aggression och liknande och så vidare, men att den kanske har någon som är väldigt duktig på att träna den, och så tycker den personen att men det här är en så trevlig hund och den går ju att träna till allt och så vidare och väljer att avla på den. De osäkerheterna och tendenserna som finns, de kommer ju föras vidare. Så att det är ju precis som vi var inne på, eller du var inne på förut, Linan, just det här med att vara biased mot att har man en relation till djuret, så det bygger ju vidare för att man kanske tycker att ja, men den här liksom är ju en fin individ och den ska vi avla vidare på. Men den kanske egentligen, om man tar ett steg tillbaka och tittar lite mer utifrån sett, kanske inte är optimal att avla vidare på. För att om du, även om du har en god relation till den, de här valparna ska ut sen till andra människor. Och de behöver ju ha de bästa förutsättningarna som möjligt, genetiskt, för att det ändå ska förhoppningsvis bli bra.
Mm. Folk behöver få större förståelse i hur genetik fungerar.
Ja,
verkligen. Och speciellt om man ska hålla på med avel.
Mm. Mm. Ja, men också att det verkligen är, alltså till exempel som osäkerhet, är ju ett sånt drag som väldigt ofta är kopplat till genetiskt. Och att det är ju någonting som man behöver vara väldigt medveten om som uppfödare. Att har man en hund som är osäker, så sitter det med största sannolikhet i genetiken.
Mm.
Och riskerar att föras vidare.
Mm. Ja.
Dagens.
Det är dags för en dagens
citat av Moa. Ja.
Jag kom alltid in, det är inte mitt citat, men jag kom alltid in med så här, dagens citat. Och så. Jag har gått ifrån de här vanliga.
Hitta din egen väg, men det tycker jag.
Men vi har ju faktiskt haft ett dagens citat från Susan Friedman.
Ja, det har vi ju haft. Mm. Men det här är inte så avancerat.
Nej.
Nej.
Kör.
Jag kommer säga det. Och så får ni säga vad ni tänker.
Mm.
Och tänk applicera det på här, till exempel i hundsituation kanske.
Mm.
Mm.
Det krävs mer mod och trygghet att våga säga nej än att säga ja.
Mm.
Japp. Du ser fundersam ut, Lina. Hur går tankarna?
Jag tänkte genast på situationer där man själv måste hantera andra människor.
Jag tänkte också, jag hoppade direkt till människor faktiskt. Ja. Även fast jag tänkte hund och det stämmer, men ja.
Ja, för jag kan uppleva att det är när man har djur som ändå man själv när man har djur och kanske framförallt hund som inte är precis som den normativa synen på hur hundar ska vara, så krävs det att man som ägare tar sitt ansvar och säger att så här fungerar min hund och så här tycker hon om att bli bemött. Eller så här tycker min hund att bli bemött.
Mm.
Och att säga stopp och säga nej till människor som jag upplever går över min hunds gränser är ju långt mycket mer svårare än att inte säga någonting eller att säga ja till saker.
Mm. Verkligen.
Upplever jag.
Mm.
För att det blir en viss typ av stämning när man förklarar att det här är en hund som inte älskar allt och alla. Om hon inte får lära känna någon innan.
Ja, det är verkligen.
Mm. Vad tänker du, Hasse?
Ja, så samma sak. Jag tänker bara på våra, alltså de stackars hundarna som blir tystade till att inte säga någonting.
Mm.
Och bara säger ja till allt.
Mm.
Bara för att i förstärkningshistoriken så har det visat sig vara lättare att bara säga ja.
Mm.
Även fast de inte vill.
Mm.
Jag tycker att det är så tråkigt.
Mm. Det är ju tragiskt. Mm. Är det ju. Och det är ju otroligt bristande välfärdsmässigt.
Mm.
Är det ju.
Jag tänker även man kan koppla det till det vi har pratat om idag.
Mm.
Att det slutsmäller det.
Mm.
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 Verkligen. Bra citat.
Verkligen.
Verkligen.
Mm.
Mycket värt att ta en funderare över. Mm. Som vi också säger hela tiden i den här podden. Men det krävs mycket funderingar och reflektioner och så. Från oss människor.
Verkligen. Jag tänker det blir ju så mycket tryggare att ha, oavsett art, men om vi är nu inne på hund. Det blir så mycket tryggare att ha en hund som faktiskt vågar säga ifrån genom mer subtila signaler. Så att vi då kan respektera det och ta ett steg tillbaka. Ge utrymme eller vad det nu är hunden behöver. Det blir ju så mycket tryggare att ha hund om vi lyssnar på varandra.
Gud ja.
Mm, verkligen.
Så det är ju jätteviktigt. Så att har du en hund som har lätt för att morra och liknande, då du behöver ju fundera över varför liksom, de här situationerna, om de nu fortsätter uppstå.
Mm.
Så. Men det är ju väldigt bra att ha en hund som är tydlig med att nu är jag obekväm.
Mm.
Det här tycker jag inte om. Jag behöver space. Att ha det ger ju möjligheten att påverka situationen.
Mm. På ett lyssna sätt. Och reflektera.
Mm.
Varför gör den som den gör?
Ja. Mm.
Främsta tanke efter alla våra diskussioner här idag är ju att kunskap ger svar på väldigt många frågor. Och jag tror att kunskap hade kunnat löst väldigt många problem som vi upplever att vi har med hundar.
Jag hade velat se mer regleringar när det kommer till både uppfödare och hundköpare.
Ja.
Men det också mer ansvar för SSK.
Ja, verkligen.
Ja, och just med den här regleringen då som vi sitter och pratar om och att det ju faktiskt krävs, så återigen, man förstår att det krävs mycket resurser för att det ska vara möjligt. Men någonstans måste man ju också prioritera resurser. Vart ska vi lägga våra resurser någonstans? Och nu är vi ju ändå i ett uppsving när det kommer till kunskap och faktiskt utbildade personer när det kommer till beteende och hund och alla typer av djur.
Mm.
Typ våran utbildning. Alla som går den här utbildningen lämnar ju med långt mycket mer kunskap än vad gemene man har i samhället. Och att ta tillvara på det då, nu pratar jag till samhället där ute, är väldigt viktigt.
Mm,
faktiskt på riktigt. För annars kommer vi ju hamna i ett samhälle där det är förbud mot olika raser. Trots att problemet finns kvar.
Mm. Och varför finns det kvar?
Ja. På grund av bristande kunskap.
Exakt.
Ja. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det på vår Instagram där vi heter Gärna Djur.
Eller på Facebook där vi heter Gärna Djur.
Bye bye!